Det här är en podd från Svenska Yle.
Det här är nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Och idag när det är onsdag den 18 mars 2020 så befinner sig Finland i ett undantagsläge på grund av coronasmittan som sprider sig över världen och i Finland. Och i dagens upplaga av nyhetspodden ska vi prata om det medicinska kring viruset. Och jag har med mig vår vetenskapsredaktör Markus Rosenlund. Hej Markus.
Hej hej.
Jag tänkte att vi skulle dela upp det här i tre punkter och då skulle vi börja och prata om testerna som nu görs för att ta reda på om folk har coronasmittan eller inte. Och sen punkt två som jag tänkte vi skulle ta är själva medicinen mot sjukdomen, den som alltså heter covid-19, sjukdomen som man får när man är smittad. Och sen för det tredje så skulle vi prata om vaccinet som utvecklas mot den här nya coronasmittan. Men Markus, om vi börjar då med testerna som diagnostiserar coronaviruset. Nu har vi ju ett sånt läge att alla misstänkta fall testas inte, utan bara vissa. Varför är det så här?
Nå, alltså att testa för coronaviruset är en omständig mikrobiologisk process som kräver liksom de här relevanta skyddsåtgärderna för att inte den som testar eller de som testar ska utsättas för det där risk att smittas själv. Och det är inte ett helt enkelt test det här heller, rent alltså logistiskt och kemiskt och utrustningsmässigt och så vidare. Och det är egentligen bara de här stora aktörerna i branschen, de här universitetssjukhusen som kan göra det här. De som har diagnostiska laboratorier och har tillgång till hela den här informationen som kommer in från olika, från folk som redan har fått den här smittan och så vidare. Företagen kan förstås, de här privata aktörerna kan förstås också föreslå olika metoder och hjälpa till med teknik, men de har inte tillgång till all den här diagnostiska informationen som de här stora universitetssjukhusen till exempel har. Så man gör vad man kan och det har ju beställts in betydligt mera och flera apparater och liksom all den här behövliga tekniken för att det här ska gå att göras i större utsträckning. Och det skulle ju vara viktigt alltså, det är helt klart, för det här är en metod som till exempel man i Sydostasien eller i Östra Asien, i Singapore, i Sydkorea och så vidare, har man ju lyckats få ganska bra den här smittan under kontroll med, just med hjälp av att man har testat riktigt rejält och det där mycket.
Jag läste idag en kolumn som två överläkare i klinisk mikrobiologi och virologi vid olika universitetssjukhus i Finland skriver. Och de skriver då bland annat just precis som det här som du pratade om, med att man kommer att kunna gå in för lättare skyddsutrustning. Att det helt enkelt, ja, som det är nu så behöver man vara mer eller mindre klädd i rymddräkt för att genomföra det här. Men det här skulle då kunna göra det snabbare och lättare också, ifall själva skyddsutrustningen för de som testar skulle bli lättare.
Ja, det är klart. Vi har ju alla sett bilderna på tv. Det är en väldigt, väldigt vad heter det, avancerad utrustning. Och det här har man ju som sagt redan börjat lite trappa ned på. Det är någonting som helt enkelt är dikterat av tvånget, så att säga. Så det är ju en stor det här ekonomisk sporre också att liksom komma på den här devisesten här. Men det är ett arbete som tar lång tid. Men det måste man ju säga här att tur nog så har vi en del information liksom i bakfickan redan från tidigare. Mikrobiologerna har ju inte suttit på sina händer. Man har ju ända sedan SARS var aktivt då tidigare, så SARS och sen nu det här SARS-2, alltså det här det här nya coronaviruset, de har ju liksom 80% av sin genetiska kod gemensam.
Men om vi går till den andra punkten då och talar om medicin mot sjukdomen. Det här var då hur man diagnostiserar. Och sen när man väl, en person väl har då sjukdomen som ju heter covid-19, så ja, finns det ju ingen uttalad medicin som man nu då tar från apotekshyllan eller läkaren tar och sätter in. Men här pågår det ju nu också febril aktivitet och vi får ta del av nyheter här nu hela tiden om att man testar medicin, redan befintlig medicin som då eventuellt skulle kunna fungera mot covid-19. Kan du berätta lite?
Ja, det stämmer. Det finns till exempel en medicin som nu har fått forskarna att vara så där lite försiktigt optimistiska. Den här som heter remdesivir som är en gammal medicin som ursprungligen togs fram med tanke på Ebola, men den visade sig inte vara värst effektiv där. Men den har nu visat sig ha en viss effekt på covid-19. Då den är inte godkänd ännu och det pågår fortfarande tester med den här, men den har visat sig ha en väldigt bra effekt i provröret på, både på det här viruset och på andra coronavirus. Och det här är ju en god nyhet och det här är inte den enda heller medicinen, men det är kanske en av de bästa just nu.
Jag läste här på Sveriges Radios hemsida att svenska patienter får testas nu. Svårt sjuka coronasmittade patienter i Sverige behandlas nu med den här medicinen just precis.
Ja, det här kallas compassionate use, den här praxisen när du har en patient som där hoppet egentligen mer eller mindre börjar vara ute, så kan man ta till de här mera experimentella obeprövade metoderna. Och det här är ju ett typiskt sådant och det är ju helt, det förstår man ju mycket väl och det man har ju ingenting att förlora i det skedet och liksom man har bara att vinna med det här och som sagt vissa försiktiga positiva tecken finns här. Det skulle ju vara väldigt, väldigt viktigt också om man inte liksom kan utveckla ett vaccin, för vaccinet kommer att ta betydligt längre tid, men att kunna bekämpa de här symptomen, att liksom bromsa upp den här infektionen, så skulle vara väldigt viktigt.
Jag ser också här att forskare i Nederländerna har hittat en antikropp som skulle kunna användas som behandling mot coronaviruset. Det är en studie som inte är publicerad än och det handlar också om någonting som är gjort enbart i provrör. Men då säger experter att det här också kunde vara en väg.
Ja, det här är spännande. Det här gillar jag. Alltså antikroppar eller immunglobuliner som de också kallas. De är proteiner i sån här Y-form som används av kroppens eget immunsystem för att upptäcka och identifiera främmande ämnen. Till exempel då just virus och olika sorters bakterier, parasiter och så vidare. Och det där, de kan alltså binda till det här viruset och hindra att det smittar cellerna, neutralisera det så att säga. Och sättet som du får alltså antikroppar är att, du måste genomlida den här smittan. Sen när du en gång har genomlidit den och överlevt så har du de här antikropparna i ditt blod som fungerar som en slags spejare som säger åt ditt immunförsvar att hej, nu är den här typen här igen och försöker inkräkta, att nu kallar vi kavalleriet och så ger vi oss på den här smittan. Och vad man nu alltså har gjort är att man har liksom tagit blodplasma med antikroppar från personer som har blivit friska från covid-19 i Kina. Så man lånar liksom antikroppar som andra människor har utvecklat liksom den här hårda vägen. Det här är en metod som inte är ny, den har funnits sedan början av 1900-talet faktiskt. Men jag tycker den är en väldigt smart och det där intressant metod som också inger ett visst hopp.
Ja, Och då säger en expert i Sveriges Radio som rapporterar om just precis det här idag att då, och om det här skulle fungera kan man i princip bli självförsörjande vid varje epicenter av infektionen. Så det finns många, många fördelar med den här vägen att gå.
Ja, precis. För viruset är ju... Vi snackar ju om otaliga miljarder virus som nu finns överallt på hela jorden. Och de uppvisar ju alltid sen, vet du, när de sprider sig långt borta från varandra så de muteras och de utvecklas lite. Inte kanske så mycket ännu lyckligtvis, men i alla fall det finns individuella variationer. Och då när du har en... När du kan liksom... Vad heter det... angripa det här viruset med den information som finns just i ditt lokala område, när du blir självförsörjande med den informationen, så då har du större chanser sen att träffa rätt. Medicinen blir smartare helt enkelt, ja, på det viset.
Precis. Lika smart eller smartare får man hoppas än själva viruset då. Men för att
viruset, det ska man ju påpeka här, att viruset är inte smart. Viruset det är egentligen som en tjeckisk virusforskare som jag en gång intervjuade sa till mig, att virus är egentligen lite dåliga nyheter omgivna av några proteiner. Vet du, det är inte ens liv i ordets egentliga bemärkelse. Det är en kort snutt med biologisk kod. Det är lite RNA som omges av ett proteinskal. Så det tänker inte och det har ingen egen vilja. Det är i princip bara lite skräpkod som driver omkring.
Men skräpkod som ändå ställer till det. Men om man då ska gå till roten med det här skräpet då, så handlar det ju då om att få fram ett vaccin. Och vi har ju vaccin mot andra influensatyper som de flesta av oss tar inför varje influensasäsong. Men var ligger man nu då i forskningen för att få fram ett vaccin mot just det här nya viruset?
Nå, här pågår ju nog ett hårt race just nu. Det är omkring 35 olika företag och akademiska institutioner och så vidare som kapplöper om att skapa ett sånt här vaccin. Och det har ju blivit en riktigt stor, het politisk potatis också. Donald Trump försökte ju shanghaja det här ena tyska företaget. Det pågår arbete kring det här både i Tyskland och i USA och i Kina och överallt. Och här kan vi ju nu vara glada att det har gjort så mycket jobb i den här tidiga fasen av epidemin. Kineserna må ju ha varit ansvariga för att det här börjar överhuvudtaget, men deras tidiga jobb med att sekvensera och liksom katalogisera hela det här viruset och sprida den här informationen ut på världen, så det har ju nog köpt forskarna mycket tid så att säga. Och sen också just på grund av att SARS-CoV-2, som det här viruset heter, så delar mellan 80-90% av sitt genetiska material med viruset som orsakade SARS-sjukdomen. Så båda alltså bygger på en rad RNA-kod. Och just på grund av att man har haft det här SARS, den här SARS-kunskapen redan länge, så har man kunnat börja därifrån, eftersom det är ett släktingvirus, så den här koden har funnits att jobba med hela tiden. Så de behöver inte börja från noll, men ändå så kommer det här att ta länge. Alltså experterna, de här vaccinforskarna som uttalar sig nu, så de är nog alla ganska överens om att liksom 18 månader är inte alls omöjligt. Det här är svårt för kanske en lekman, det är svårt för mig också att riktigt inse det här, men det här är en grej som du inte kan schabla bort. Alltså det har hänt bland annat på 60-talet hände det när man försökte utveckla ett vaccin för RS-viruset, så hände det att barn fick det Och det kanske gav ett visst skydd mot sjukdomen, men de som sen fick det här, den här sjukdomen trots allt, så de utvecklade sen mycket svårare symptom. Så om man schablar bort det här och liksom, det blir ett vaccin som inte liksom riktigt funkar och som tvärtom kan ge svåra men åt någon, så då är det inte så bra. Det är ju liksom bara på det viset. Och det pågår alltså just nu nog, alltså redan de kliniska testerna har inletts. De är liksom i tre olika faser. Det börjar först med en handfull människor och så går det gradvis till större och större grupper. Man försöker följa med att vilken respons ger det här och skyddar det mot smittan.
Man gör alltså testerna på människor uttryckligen.
Jo, det är nog på gång redan nu i små grupper ännu tills vidare, men det där, det kommer att ta tid hur som helst. Det går inte liksom att undvika. Så är det bara.
Men ja, så är läget, så att skyddet mot smittan är fortfarande det som vi nu har sagt 1000 miljoner gånger, det vill säga att tvätta händerna och håll avstånd tills ett vaccin finns. Då talar vi alltså om en tidsperiod på mer än ett år. Intensiv verksamhet på gång alltså runt om i världen när det gäller både testa medicin och vaccin. Tack Markus Rosenlund för att du igen hjälpte oss att förstå lite mer om den medicinska och vetenskapliga biten på det som vi upplever just nu i hela världen. Tack Markus för det här.
Ja, och kom ihåg som sagt att alla kan delta i det här. Det här är ju ett stort mikrobiologiskt och kemiskt experiment som alla kan delta i det här. Helt enkelt genom att tvätta händerna och skjuta upp eventuella träffar till senare. Så det här är inte liksom rocket science som amerikanen säger. Det här kan alla delta i.
Och det här var nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!